Hej och välkomna alla lyssnare. I det här programmet så kommer ni att få lyssna på när jag, Emma Eriksson, intervjuar. Välkomna. Välkomna alla lyssnare. I det här programmet så kommer ni att få lyssna på när jag, Emma Eriksson, intervjuar Uffe, en deltidsbrandman. Välkommen. Kan du presentera dig själv?
Ja, som sagt, jag heter då Ulf Wikland. Jag kommer från en ort som heter Järlåsa, där jag har jobbat i över 20 år som en deltidsbrandman. Jag började där 1991 och slutade 2012. Och efter det så har jag jobbat med brand- och sjukvårdsutbildningar åt ett privat företag här i Uppsala. Det är lite av min bakgrund. Idag är jag pensionär.
Spännande. Vad gjorde du innan du kom på att du ville bli deltidsbrandman?
Ja, det är mycket man har funderat på vad man vill bli för någonting. Man hade väl en pojkdröm att bli lokförare eller köra traktor eller lastbil eller någonting sånt där. Och det här med brand, det har kommit in senare i mitt liv, så tillvida att det hände lite olyckor i orten där jag bodde, och vi har ju som sagt var en deltidsbrandstation där då. Och till det krävs det ju också att det är bemannat med folk dygnet runt. Och för att vara en deltidsbrandman så är det bra om man har ett arbete på orten och att man kan ta sig till brandstationen inom en viss tidsram. Vi hade 6 minuter på oss från larm gick i personsökare tills vi skulle sitta färdigklädda i brandbilen på väg ut. Och eftersom jag hade arbete på orten så passade det mig alldeles utmärkt. Och på den vägen, så det var där jag kom in inom räddningstjänsten.
Har du alltid vetat att du ville bli en deltidsbrandman?
Nej, det har jag inte, utan det har nog bara blivit efter jag fick chansen att vara med i den här räddningstjänsten och lära mig hur man släcker bränder och man tar hand om människor i olika situationer, sjukdomsfall och vad det nu är för någonting. För att inom det här yrket så måste man vara kunnig på det mesta. Man kan råka ut för de mest otroliga sakerna. Men det är under de här åren så är det nog det absolut bästa jag har gjort i mitt liv.
Vad tjänar en deltidsbrandman?
Då när jag slutade här vid 2012-13 där, då fick vi drygt Ja, man kunde på ett år så tjänar man ungefär kanske 45 till 60 000 efter skatt. Det var som en extra inkomst. Det är inget som man kan leva på. Utan man var tvungen att ha ett annat yrke också.
Okay. Vad är det som gör att du vill vara det?
Att vara deltidsbrandman eller vara brandman överhuvudtaget. Det är otroligt spännande att få uppleva och vara med. För att jag har alltid önskat att få hjälpa människor i olika situationer. Och ju mer jag var med ute och var på bränder och trafikolyckor eller vad det var, så blev jag nyfiken på hur de här sakerna, som en brand till exempel, hur har den uppstått? Varför vart det som det vart? Varför började det brinna där och där och där? Och då har jag liksom blivit nyfiken på, kan jag förebygga det här på något sätt så att inte en olycka händer igen? Det är så jag har försökt att jobba under mina år här, som har varit väldigt spännande och lärorikt.
Vad roligt.
Mm.
Vilket var det värsta larmet?
Ja, det är väldigt svårt egentligen att sätta ett finger på en exakt händelse. Alla, kan vi säga så här, att alla olyckor där personer varit skadade på något sätt eller omkomna, eftersom det hände ju ibland att det var någon, oftast var det trafikolyckor då, där människor omkom. Och det är ju någon som ska ta reda på det där, och det var väl det som var det mest otäcka.
Vilket var det bästa larmet?
Ett speciellt fall. Vi fick larm rätt sent en kväll och vi åker till brandstation, och då visade det sig att det var någonting som vi kallar för djurlivräddning, för vi fick åka och hjälpa djur i olika situationer. Allt från att hästar hade fastnat någonstans, eller kor hade gått ner sig i något dike, eller en katt som satt upp i träd eller någonting sådär, för det har jag varit med på. Men i det här fallet så var det lite annorlunda. Vi sitter i bilen på väg ut till det här, på det här larmet, och jag är chaufför på den här brandbilen, och vi är fem stycken i bilen, och då har man till höger om sig, där har man en så kallad chef då, eller förman, styrkeledare heter det idag, som pratade på radio, och vi trodde allihopa det är en häst vi ska åka och rädda. Men då säger de på radion att nej, det är ingen häst, det är en åsna.
Va?
Ja, det sa vi också. Nej, vi hörde fel. Det kan inte vara en åsna. Jo, det är en åsna. Och vi, det var alldeles tyst i bilen, men vi åker i alla fall. Och det här var mitt ute i skogen på en skogsbilväg. Och vid skogsbilvägen ände där så vi tog en stig, och vi skulle få gå i säkert en kilometer innan vi skulle träffa på de här personerna med den här så kallade åsnan. Och det visade sig att det var faktiskt en åsna. Då var det faktiskt en person som hade en åsna hemma och skulle inte rida in den, men sätta en sulke på den här och ut och träna den här åsnan. Men som alla kanske vet, i det här fallet nu då, åsner, det är envisa djur. Och den var envis. Så när de kom till en vändplan och skulle vända och springa hem igen, då ledsnade den här åsnan och bara la sig på sidan om ute i skogen. Där låg han, och den här som hade den här åsnan fick inte upp den. Och då ringer de efter hjälp. Och vi hittade den här efter mycket om och men. Men det konstiga var att när jag sitter och väntar där mina kollegor är ute och försöker att plocka upp den här åsnan igen nu då, som var som sagt var väldigt envis och trött och ville inte resa på sig, men den levde så det var ingen fara. Så kommer det tre eller fyra bilar på den här vänplanen ute i skogen. Och jag funderade, vad gör de här? Då var det alltså 3 eller 4 journalister som hade hört på polisradion om att det var en djurlivräddning av en åsna mitt ute i skogen, och de ville ha en intervju och de ville också ta kort och alltihopa där. Och då sa jag det att ja, då får ni gå 1 kilometer åt rätt ut i skogen så kommer ni hitta det där. De gjorde aldrig det, utan de vände och åkte hem igen sen. Men det gick i alla fall bra för åsnan, för att det kom en hästtransport sen och hämtade den där åsnan. Vi fick upp den i hästtransporten, så fick de ta hem den där. Han fick åka häst, eller vet, kärra hem. Så det var ett av de här roligare sakerna. Det här levde vi länge på. Prata om det mycket länge efteråt. Vad är det vi gör för någonting?
Vad roligt.
Ja.
Att hon lustat kring djävulens festbord. Hon är blott 17 år och längs vägen de går blir hon först som ett djur under glåbord. Hon försöker.
Väger all utrustning som brandmännen har under utryckning?
Ja, först har man ju så kallat ett underställ. Alltså det är som vanliga träningsmjukisbyxor och tröja. Och sen har man själva larmstället. Och larmstället, det väger väl cirka 8-10 kilo kanske, med stövlar och det är hjälm, sådana saker. Nu har sakerna blivit bättre, att det har blivit lättare då. Men sen har man då så kallad andningspaket på ryggen om man ska in för rökdykning och man ska skydda sig för röken.
Ja.
Och de idag, de väger ungefär också 10 kilo. Så att, säg att man har 20 kilo när man springer iväg.
Oj, det är rätt mycket.
Sen ska man dessutom bära verktyg.
Oh shit. Mm. Hur många hjärt- lungräddningsutbildningar har du haft?
Ja, när jag började då på räddningstjänsten och fick den här själv utbildningen med hjärt-lungräddning och där vi skulle åka och hjälpa människor i olika situationer, så tyckte jag också det här var någonting som jag kan vidarebefordra till andra människor, för det är ganska enkelt igen. Det gäller bara gör något. Och på den vägen var det även där att jag började med lite mindre utbildning, så jag jobbade faktiskt också då utöver att jag var deltidsbrand in i Uppsala här på utbildnings Victoria där man har utbildning för brandmän och allmänhet och sånt där. Och där fick jag börja då också att utbilda för, ja, till allmänheten om hjärt-lungräddning. Och efter när jag hade slutat där ute, då började jag på, som jag sa, åt ett privat företag som också då vi gjorde utbildningar för då brand men även då sjukvård och hjärt-lungräddningar. Så att jag har nog utbildat tusentals personer i hjärt-lungräddning. Och exakt hur många kurser jag har haft, jag har ingen statistik på det. Tyvärr, det har jag inte, men det är åtskilliga.
Hur kändes det att ha så många utbildningar?
Det kändes bra för att man fick lära ut någonting, som en kunskap som man helst aldrig skulle behöva använda. Men man vet aldrig när det händer. Och därför så tyckte jag att ju fler som kan det här med hjärt-lungräddning, desto bättre är det. För att det kan även hända mig. Och jag vill att om jag skulle ramla ihop eller få ett hjärtstopp, så önskar jag att någon kunde hjälpa mig. Så har jag tänkt.
Bra tänkt där. Hur var det att utbilda folk i hjärt-lungräddning?
Det var väldigt, väldigt intressant, för att de flesta som kom på de här kurserna, eller jag åkte dit på olika företag och sånt här, de var tacksamma och glada att de hade fått lärt sig något. Och de förstod vad jag menar när jag sa det. Det här är saker som ni aldrig ska behöva använda, men ni vet aldrig när.
Nej, det är förstås. Har du åkt runt i hela Sverige för att utbilda folk i HRL?
Ja, inte riktigt hela Sverige, men jag hade, vi kan väl säga så här, hela Mellansverige. För att företaget då som jag jobbade åt här på senare år, vi hade även filialer i Västerås och i Örebro. Och det var ju ganska stort, alltså genom hela Mälardalen i alla fall. Så att det har blivit rätt så många mil i bil för att åka till de här kurserna. Det har det blivit. Ja.
Kan tänka mig det. Tack för att du tog dig tid att ställa upp på en intervju.
Ja, det är väl jag som ska tacka för att jag har blivit hitbjuden. Och jag är väldigt stolt över det ni gör. Och jag hoppas att jag kan ha bidragit till något. Så tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Tack.